Sverige.
21 september 1993. Svensk ekonomi.
Så gäller det den svenska ekonomin. Det tycks inte finnas något golv för hur lågt kronan kan falla. Det verkar man vara överens om på valutamarknaderna idag. Igår föll ju kronan så lågt att det kostade 5 kronor att köpa en D-mark. Och idag har kronan fortsatt att försvagas. Och nu stiger också de långa räntorna. Varför stiger de, Pernilla Meyersson, ekonomireporter på Ekot?
Ja, den stiger därför att nu tycks det finnas en viss inflationsoro i marknaden. Det verkar som det har skett ett trendbrott nu de här dagarna i vad folk säger på valuta- och penningmarknaden. Nu har kronan fallit så lågt att man är faktiskt orolig för att inflationen så småningom kommer att ta fart.
Varför skulle inflationen ta fart?
Ja, därför att kronan har fallit så kraftigt nu. Den har nästan fallit med 30% gentemot D-marken. Och då kan man fråga sig, varför faller kronan så kraftigt? Det tycks inte finnas något golv för kronan. Och det finns en del olika förklaringar. Bland annat så kom det 2 rapporter igår som pekade på en oroande utveckling för statsbudgeten och att vi kanske har ett upplåningsbehov som är långt större än vad vi trodde. Det kom också siffror på handelsbalansen som visade att hjulen kanske inte så snurrar så fort som vi trodde. Exporten utvecklas inte lika bra. Och sen så tycks det finnas en uppfattning på marknaden bland handlarna att S-kongressens budskap är expansiv politik liktydigt med ökad inflation. Och då stiger de långa räntorna.
Vad innebär det här för privatpersoners ekonomi?
Ja, det som är oroande just i den här utvecklingen, vi har ju sett tidigare att kronan faller och då stiger de korta räntorna lite grann. Men det som är skillnaden nu är att de långa räntorna stiger. Och det är ju de långa räntorna som styr företagens investeringsbeslut och som också påverkar oss när vi ska ta lån på våra bostäder och liknande. Och det är frågan då om det här blir en varaktig uppgång. Vi har ju haft en väldigt stabil långränta under hela sommaren som har legat strax under 7%. Och nu har den alltså krypit upp med kanske en halv procentenhet de senaste veckorna. Och huruvida den här trenden, om det kommer bli stigande långräntor, tycks ju bero mycket på de politiska besluten här nu framöver.
Alltså politikerna som skulle kunna göra någonting åt den här situationen?
Ja, åtminstone för valuta- och penningmarknadshandlarna så betyder ju olika utspel väldigt mycket. Nu är man helt enkelt oroad för det som har kommit ut från S-kongressen. Och blir det en socialdemokratisk regering så blir det en expansiv politik. Och då blir det ökade, då är risken för att priser och löner skjuter i höjden. Och det är så man tolkar det hela.
Så politikerna är händerna på marknaden, skulle man kunna säga?
Ja, det kan man säga.
Pernilla Meyersson, ekonomireporter på Ekot.
Ryssland, 21 september 1993, sen kväll. Och dessutom den 22 september, dagen efter, tidig morgon.
Nyheterna med Lasse Bengtsson.
I världens största stat Ryssland råder ikväll förvirring. Kampen om den högsta politiska makten rasar mellan president Jeltsin och hans konservativa motståndare. Det här är bilder från Moskva där människor ikväll har strömmat till utanför parlamentet. Det handlar framförallt om några tusen motståndare till Jeltsin och till hans beslut att upplösa parlamentet och utlysa nyval. Det finns militära fordon i centrala stan men stämningen betraktas ändå som relativt lugn. Och frågan är om inte det mest dramatiska just nu händer bland politikerna inne i parlamentet. Efter Jeltsins besked för några timmar sedan har den folkdeputerade kongressen i sin tur beslutat avsätta Jeltsin och svära in vicepresidenten Alexander Rutskoj.
Vem är president i Ryssland? I kväll svor den tidigare vicepresidenten som Jeltsin nyligen gav sparken eden in i parlamentet.
Соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации.
Alexander Rutskoj, den ständigt beväpnade gamle generalen som var en av dem som räddade Gorbatjov när kuppmakarna försökte störta honom. Ikväll avlade han eden inför ett parlament som Boris Jeltsin berövat makten bara några timmar tidigare.
Выборы назначены на 11-12 декабря этого года. Любые действия, направленные на срыв выборов, рассматриваются как незаконные. Лица, допускающие их, будут привлекаться к уголовной ответственности на основе Уголовного кодекса России.
I kväll rullar inrikesdepartementets styrkor, utkommenderade av Jeltsin, runt i centrala Moskva. Och utanför parlamentet samlas gammelkommunisterna som vill ha bort Jeltsin. I mars i år senast vann Jeltsin maktkampen mot parlamentet. Frågan är vem som vinner den här ronden.
Ja, Bertil, vad betyder egentligen det här att parlamentet nu har avsatt Jeltsin?
Ja, det betyder det vi hörde i inslaget här, att man nu har två presidenter i världens största land där det finns 30 000 kärnvapen. Vi vet inte vem som bestämmer. Vi kommer nu att få se vem olika maktorgan kommer att lyda. Maktkampen har nu ställts på sin spets och Jeltsin har efter 1,5 år nu beslutat för att göra upp med de här gamla kommunisterna.
Vilken är då parlamentets huvudkritik mot Jeltsin? Man tycker det bör då förstås egentligen handla om den ekonomiska politiken och nöden framförallt, eller?
Ja, det är det. Jeltsin har ju inte kunnat leverera det han har lovat. Han är ju den politiker som har haft folkligt stöd och fortfarande har det i störst utsträckning. Men det är ju en stridens man. Han är som bäst i såna här konfrontationer. När det gäller att förvalta och utveckla landet har han haft mycket, mycket större problem. Och den ekonomiska politiken har varit det största problemet, reformerna, men också att landet har fallit sönder, att det pågår inbördesstrider, att det finns mycket, mycket friktion i Ryssland idag.
En av dem som ju varit med om att utforma den nya ryska ekonomiska politiken är den svenske professorn Anders Åslund. Vi träffade honom för bara en liten stund sedan.
Hemma hos den ryska regeringens rådgivare professor Anders Åslund nu ikväll. Han följer utvecklingen på rysk tv och han är inte orolig.
Det här ser alldeles utmärkt ut. Det är utomordentligt viktigt att Ryssland äntligen får demokratiska parlamentsval. Det är det viktigaste. Och president Jeltsin har här försökt att hålla så mycket som möjligt av konstitutionen. Problemet har varit att ett fördemokratiskt parlament har motsatt sig en fortsatt demokratisering.
Men hur kan du uttala det med sån säkerhet när situationen fortfarande verkar vara minst sagt kaotisk?
Ja, vad vi hör nu, det är ju inte särskilt mycket som händer, utan det är lite gammal kommunister som samlas utan för parlamentet, och det här har diskuterats i månader, så att det är skönt att det äntligen kommer till stånd.
Så vilken väg tar utvecklingen nu, tror du?
Jag tror att inte särskilt mycket kommer att ske efter detta, utan att nu kommer partierna verkligen att formeras och förbereda sig för val 11-12 december.
Har du själv haft föraningar om vad som var på gång?
Det här är vad jag hoppas skulle ske, och det har alltså diskuterats i månader, och Jeltsin har ju sagt att september skulle bli en avgörande politisk månad.
22 september 1993, alltså dagen efter, tidig morgon.
Och nu på morgonen röstade det upplösta ryska parlamentet för att avskeda försvarsminister Pavel Gratchev och säkerhetsminister Nikolaj Golushko som stödjer president Jeltsin. Igår kväll sa försvarsministern att de väpnade styrkorna inte tänker delta i några aktiva operationer och att de ska utföra sina uppgifter som vanligt. Parlamentets session har varit hela natten.
Och Jeltsin har fått stöd från de flesta västländer, bland andra USA, där president Bill Clinton har gett Jeltsin sitt fulla stöd, här i New York.
Bill Clinton säger i ett uttalande att i en demokrati så är det till slut folket som beslutar om centrala sociala och politiska frågor. President Jeltsin har gjort det valet, och jag har fullt förtroende för det ryska folkets klokhet när det gäller att fatta rätt beslut i dessa frågor, säger Clinton. USA betraktar Jeltsin som den enda folkvalde ledaren i Ryssland. Och det hade varit synnerligen överraskande om Clinton hade vikit från sitt stöd nu när han så sent som i våras träffade Boris Jeltsin i Vancouver i Kanada och ställde sig i spetsen för insamlingen av pengar från hela världen som ska skapa den ekonomiska stabilitet i Ryssland som är en förutsättning för politisk stabilitet. Att Clinton fick reda på vad Jeltsin tänkte göra bara en timme i förväg har väckt visst uppmärksamhet här i USA. Hur väl känner egentligen Clinton sin ryske kollega? Men eftersom dragkampen mellan Jeltsin och parlamentet har varit känd länge är det nog bara den exakta tidpunkten snarare än Jeltsins agerande som är en överraskning. Inte heller i det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon är oron särskilt stor. Anonyma källor i Pentagon som citeras av nyhetsbyrån Reuters säger att deras intryck är att de väpnade styrkorna står på Jeltsins sida. Också Kanadas regering ger Jeltsin sitt fulla stöd. Utrikesminister Beatty sa att han välkomnade Jeltsins beslutsamhet att ge det ryska folket en chans att fritt och demokratiskt välja ett nytt parlament. Lasse Åsgård, New York.
Och det var nödvändigt för Jeltsin att upplösa parlamentet. Annars skulle han förlora makten, det anser öststatsforskaren Christian Järner.
Ja, jag tror att han ansåg att han måste göra det här för att förekomma att råka ut för samma sak som Gorbachev råkade ut för drygt 2 år sedan. Alltså att den andra sidan skulle gå till aktion först. Nu tog han i alla fall initiativet och hela sommaren har kännetecknats av att man byggt upp de här motsättningarna mellan å ena sidan Jeltsin och å andra sidan Rutskoj och parlamentet. Och på senare tid hade Rutskoj och parlamentet kommit allt närmare varandra, så situationen började bli farlig för Jeltsin.
Kan man säga också att Jeltsin egentligen, åtminstone efterklokt sagt, borde ha tagit det här steget tidigare, kanske redan strax efter den misslyckade kuppen i Moskva för 2 år sedan?
Ja, den hösten då, 91. Det är alldeles riktigt. Då skulle han ju ha upplöst parlamentet och sagt att nu är det dags att göra om alltihopa. Och det är många, det är en konventionell visdom som alla säger att då hade han folkets stöd och då hade han ett stort mandat. Nu är situationen betydligt mer osäker. Och frågan är om det inte trots allt är för sent. Upplösningen av Ryssland har kanske ändå gått för långt. Ekonomin är allt för sönderfallen.
Det sa historikern Christian Järner, intervjuad av Göran Skånsberg.
With more on the US response, we now go to CNN's Anthony Colling standing by at the State Department. Anthony?
As the early morning hours pass by here in Washington, there are no outward signs of any crisis atmosphere. All is quiet here at the State Department, and in contrast to previous world crises, no special task force has been set up to monitor developments in Russia. The administration remains committed to backing Yeltsin in his confrontation with political rivals. That backing came after a personal promise by Yeltsin to President Clinton.
When President Clinton called today and talked with President Yeltsin, he really had 2 purposes. First, to give him expressions of support and also ask for assurances that the elections would be conducted in a free and fully democratic way. He gave that support and he got the reassurances he asked for, and I think that is a reflection of the commitment that President Yeltsin has to move forward in the democratic way that the referendum was conducted and he intends to conduct these elections.
A former Secretary of State sought to play down the developments in Russia.
I don't think we ought to be ready to say this is a major crisis. I think we'll know far better tomorrow whether it's going to go in that direction or not, but at this stage, I think anybody, and I think Michael would agree, who tells you he knows how it's going to come out is smoking pot. I don't think any of us know at this stage.
The administration is sticking by Yeltsin despite some questions that have been raised about the legality of his move against Parliament. So far, there are no reports of any disorders in Russia. But no one here is making any prediction whether Yeltsin's risky gamble will succeed. Anthony Collings, CNN Live at the State Department.
Thank you.
September 1993. Det är så kallade Iraksvenskarna.
Nyheterna med Lotta Mossberg.
Här är vi med en extra sändning med anledning av beskedet från Bagdad. att de tre fängslade svenskarna i Irak kommer att friges. Efter 384 dygn i Saddam Husseins fängelse i Bagdad kom alltså orden att de ska släppas. Och svenska UD bekräftar att beskedet kom från Irak idag. Om vilka diplomatiska insatser som har gjorts finns ännu så länge inga kommentarer. Stefan Wihlborgs far, alltså en av de fängslade svenskarna, Lars-Erik Wihlborg, arbetar på Ericsson i Kuwait. Han var just i färd med att packa för ett besök i Bagdad när han fick beskedet. Vi nådde honom per telefon.
Efter 384 dagar så är vi ganska luttrade, och jag säger som jag har sagt hela tiden, när pojkarna är på rätt sida gränsen, då är jag övertygad. Men visst tror jag på det, ja. Jag vågar inte annat, jag vill inte annat.
Hur reagerade du när du fick beskedet?
Precis likadant som när vi fick reda på att pojkarna hade blivit tagna och när de hade fått sina domar. Fast då vid det tillfället så var det tårar utav besvikelse och undran och ilska och allting sånt där. Idag är det förbytt till glädje.
Vad ska du göra nu?
Jag ska sitta här och vänta på vidare instruktioner ifrån vårt företag, ifrån vår krisgrupp på Ericsson i Stockholm.
Kommer ni få åka och möta dem, eller hur går det till egentligen?
Ja, det är nog inte en fråga om vi får det, ska vi.
Ja, det var inspelat vid 3-tiden denna dag. Och nu har vi nästa dag, den 23 september 1993.
Tre överlyckliga svenskar som omkring klockan 5:30 nu ikväll gick ombord på ett charterplan här i Amman, Jordaniens huvudstad. Hit kom de från den irakiska huvudstaden Bagdad. Så här sa Stefan Wihlborg om tiden i Bagdad.
Ser du fräsch ut?
Ja, det är. Vi har försökt hålla oss i trim så gott det har gått. Med idrott av olika former. Och plus att vi har fått mat ifrån våra anhöriga och sådär. Vi har fört en normal mathållning, kan vi säga.
Vad är det som har varit värst?
Ovetskapen om när vi skulle komma ut. Det är nog det värsta.
När fick ni veta att ni skulle bli fria?
Ja, 5 minuter innan vi kom ut. Så kom de och sa att ni ska ut nu. Jaha, och sen så var det då iväg till utrikesdepartementet då. Iraks utrikesdepartement. För överlämnande då till ambassaden och sådana här saker. Ja.
1 år och 20 dagar ungefär.
Ja.
I Iraks fängelse, och du ser ut som du just hade promenerat ut ifrån någon fysisk träning eller någonting.
Nej, jag vet inte. Vi har försökt att hålla oss i så gott trim som det är möjligt. Vi har haft de möjligheterna hela tiden.
Ja, under den senaste månaden har en särskild grupp under ledning av statsminister Carl Bildt arbetat intensivt med att få ut de tre svenskarna ur fängelset i Bagdad. Gruppen har enligt Ekots källor arbetat under extrem sekretess och i stort sett varit okänd utanför den krets som deltagit.
Men inte ens den lilla grupp som skött kontakterna med Irak var säkra på att svenskarna skulle bli fria igår. Det fanns enligt Ekos sagesmän inga definitiva garantier att svenskarna skulle släppas ur fängelset när kung Carl Gustavs brev överlämnades till Saddam Hussein. Visserligen hade det kommit sådana löften från irakiska diplomater, men ingen av de inblandade på svensk sida var riktigt säker på att idén att koppla in kungen verkligen skulle fungera. Det var först när svenskarna lämnade fängelset som man slutligen kunde andas ut på den svenska sidan. Och det som nu beskrivs som avgörande för frigivningen var just brevet från kungen.
Och som vi hörde har det alltså varit ett intensivt diplomatiskt spel bakom kulisserna, där ju bland andra kung Carl Gustav har spelat en viktig roll. Vår korrespondent Kjell Albin Abrahamsson träffade kung Carl Gustav som är på statsbesök i Polen, men kungen ville inte på något sätt själv ta åt sig äran av frisläppandet av de tre svenskarna.
Det är klart som jag sa att det är många som har varit med om att förhandla fram den här positionen som har kunnat lösa den här väldigt beklagansvärda ställningen som de hade hamnat i. Och det är någonting jag tycker att vi ska vara väldigt ödmjuka över. Och jag tycker att vi ska önska dem välkomna hem. Jag tycker att vi ska ta emot dem på rätt sätt. Det innebär att de ska kunna få möjlighet att träffa sina familjer i lugn och ro och kunna vila upp sig nu. För jag tror att det trots allt det är alltid jobbigt att ha varit i den här situationen länge och kanske ännu svårare att möta sina anhöriga som de kommer att göra nu. Så jag hoppas att de får en viss tid av lugn och vila. Så det inte blir för mycket upphetsad stämning från er sida.
Kungen är ju stor hjälte i Sverige idag. Hur känns det?
Nej, det är definitivt inte. Utan som jag sagt tidigare, det har pågått under lång tid den här diskussionen. Och det är många som har hjälpt till. Och det är många brickor i ett sånt här spel som ska falla inåt. Vi hade kommit till en sån situation så att det var möjligt att göra det här. Skriva ett personligt brev från en statschef till en annan.
Vi är ju inte vana att kungen ingriper så här. Har vi fått en ny form av statschef?
Nej, det tror jag inte skiljer sig så kolossalt mycket från tidigare. Men jag ställer alltid upp när det finns möjlighet. Jag känner att jag kan göra så att säga, en insats och nytta självfallet.
Kung Carl Gustav på statsbesök i Polen just nu, intervjuad av vår korrespondent Kjell Albin Abrahamsson.
Några strönyheter på morgonen den 24 september 1993.
Imelda Marcos, hustru till Filippinernas före diktator, dömdes idag av en domstol i Manila till 18 års fängelse för korruption. Kambodjas statschef prins Sihanouk undertecknade idag landets nya författning och i eftermiddag väntas han bli vald till kung. Samtidigt bildas en ny regering som ska föra Kambodja mot demokrati efter många års inbördeskrig. En part i konflikten, de röda khmererna, har ännu inte lagt ner vapnen. I Liberia dödades igår minst 10 personer vid ett flyganfall som utfördes bara 500 meter från det läger som svenska räddningsverket byggt åt FNs flyktingkommissariat. Ingen av de 3 svenskarna som befann sig i lägret skadades. Till sist vädret i korthet. En högtrycksrygg ger idag soligt väder på många håll i landet, men till en början en del moln i Norrland. Senare mulnar det också i Sydsverige.
September 1993, Ryssland och president Jeltsin, hans ställning till ryska parlamentet.
Hittills har konfrontationen mellan president Jeltsin och hans rivaler skett utan användning av våld, men nu finns det uppenbar risk för att läget skärps. Tidigare på förmiddagen beordrade nämligen presidenten att polisen ska avväpna alla de vakter som befinner sig i parlamentsbyggnaden där folkkongressen nu fortsätter sitt arbete trots att Jeltsin givit order om att den ska upplösas. Enligt de första rapporterna ska redan en del vakter ha börjat lämna över sina vapen. Order om det ska ha kommit från general Achalov som parlamentet utnämnt till rivaliserande försvarsminister. Men de här uppgifterna är fortfarande mycket osäkra och frågan är förstås vad som händer om inte alla lägger ner sina vapen. Om polisen och militären i så fall med våld kommer att försöka avväpna dem, vilket skulle kunna resultera i regelrätta eldstrider kring parlamentet. Jag var själv nere vid byggnaden nu på förmiddagen och kunde då konstatera att själva ingångarna till parlamentet kontrolleras av soldater med automatkarbiner. Men i övrigt är det öppna inslaget av vapen inte särskilt stort. Sannolikt finns det ändå en större vapendepå i huset, bland annat som beväpning för parlamentets omfattande normala vaktstyrka. Presidenten säger att den direkta anledningen till beslutet att avväpna vakterna är det eldöverfall som ägde rum igår kväll mot en militärstab i nordvästra Moskva då 2 personer dödades. Enligt myndigheterna genomfördes anfallet av 8 personer i kamouflagekläder. Jeltsin talade allmänt om extremister, men hans försvarsminister kopplade händelsen direkt till parlamentets beväpnade grupper. En överste med nära anknytning till oppositionen mot Jeltsin har redan arresterats för delaktighet. Talmannen Ruslan Chatbulatov förnekade idag att folkkongressen skulle ha något som helst med händelsen att göra. Presidentens talesman i sin tur förnekade rykten som varit i omlopp om att parlamentshuset skulle komma att stormas den kommande natten. Men beslutet att avväpna vakterna innebär åtminstone att Jeltsin nu ytterligare drar åt tumskruvarna kring rivalerna i Högsta Sovjet. Sten Sjöström, Moskva.
Ja, Jan-Olof Pettersson, vad är det egentligen som händer i Moskva?
Ja, det står alldeles uppenbart och väger just nu. Uppgiften om att vakterna kring parlamentet har börjat lämna ifrån sig sina vapen, den kan ju innebära att Moskva undgår vad som började se ut som en hotande militär konfrontation. Men som Sten Sjöström sa, vi vet ännu inte hur, om detta order genomförs på att alla vapen lämnas ifrån. För Jeltsin är det oerhört viktigt i det här läget att han behåller det politiska initiativet i den här maktkampen. Det har hittills visat sig vara hans trumfkort. Han har visat sig stark och det måste han fortsätta att göra. Fram till nu hade det ju verkat som om Jeltsins taktik var att han skulle trötta ut sina motståndare i parlamentet. Men nattens händelse med det här mystiska anfallet kunde vara ett tecken på att den taktiken inte längre håller. Och då har han inte annat alternativ än att beordra kraftåtgärder, därför att en stark president kan ju inte gärna tillåta beväpnade grupper operera i Moskva utan hans kontroll.
...24 september 1993. Slutet gått för de så kallade Irak-svenskarna.
De tre svenska före detta Irakfångarna är nu tillsammans med sina familjer, allihop på samma ställe på en kursgård som deras arbetsgivare ställt till deras förfogande. När de kom hem till Arlanda i morse och skulle hålla presskonferens så blev det nästan kaos. Så mycket folk var det där för att ta emot dem.
Regeringsplanet tog dem hem. De frigivna, Stefan Wihlborg, Christer Strömgren och Leif Westberg. Där på Arlanda i morse väntade de anhöriga. De tre hade suttit 384 dagar i irakiskt fängelse.
Du ser oförskämt fräsch ut.
Ja, det är våra familjers orsak och UD har ställt upp. Så hade vi fått besök så ofta då. Var sjätte, var sjunde vecka. Och så breven då, varenda söndag. Det har hjälpt upp massor.
Verkar han som vanligt?
Ja, samma.
Hur blev du behandlad av irakierna då?
Ja, inga hot eller någonting från första stund. Det är det som är förvånande när vi blev arresterade då. Det erbjuder sig att handla mat, åka och köpa hamburgare, såna irakiska hamburgare då.
Det är inte så att du måste säga så här därför att det har köpslagits?
Nej, det är ingen köpslag alls. Det är sanning.
Alla undrar ju hur ni kom fel i öknen.
Ja, det undrar vi också. Vi skulle ju då försöka hitta en lite kortare väg till nästa radiostation som vi skulle till, men hamnade ju då tydligen fel då, va?
Men var det inte en chansning? Ni visste att ni åkte i fel land?
Nej, vi visste inte att det fanns överhuvudtaget inga gränsmarkeringar eller några skyltar eller någonting som talar om att nu är ni på irakiskt territorium.
Vad är det bästa då?
Att hoppa här.
Helt rätt, men där någonstans börjar på något vis spektaklet. För allt det vackra sker inför hela Sveriges kameror. Regissörer är företaget Ericssons chefer och så våra politiker. Om jag säger Saddam Hussein, vad tänker du då?
Han är ledare för Iraks folk.
Gjorde han rätt som låst in här?
De har ju sina lagar som jag vill inte kommentera lagarna, men däremot kan man ju kommentera att det är verkligen 150 meter ett brott.
Vad är sanning? Vad får våra hjältar egentligen säga? Det handlar om så mycket mer. Det är ju till exempel lätt att kramas lite extra på order av en fotograf.
Vad ska hända med FN i framtiden?
25 september 1993.
Socialdemokraternas ordförande Ingvar Carlsson är i USA just nu för att möta den kommission där han är ordförande som arbetar med förslag av reformer i FN. Ingvar Carlsson vill stärka FN. Han hoppas och tror att flera länder ska vara beredda att lämna över en del av sin suveränitet till FN.
FN byggdes upp efter andra världskriget och säkerhetsrådet är sammansatt på ett sätt som speglar vilka som vann andra världskriget. Idag, efter det kalla krigets slut, söker FN efter sin roll i världen. Istället för att lösa konflikter mellan länder är FN i allt större utsträckning inblandat i interna konflikter och kriser, som exempelvis Bosnien, Somalia och Kambodja. I Somalia försöker FN inte bara bevara freden utan skapa fred och har kommit att stå emot en av parterna, general Aidid. Just nu finns det många idéer om att reformera FN för att världsorganisationen ska kunna klara sin roll bättre i framtiden. Och Ingvar Carlsson, som i veckan träffade FNs generalsekreterare Boutros Ghali, pekade på ett av problemen, att medlemsländernas ambitioner är mycket större än deras vilja att sätta resurser i FNs händer.
Jag anser att om FN ska besluta om militära operationer som den sista åtgärden när annat har misslyckats, då måste FN också ta ansvaret för operationernas genomförande. Det går inte att flytta över det på vare sig någon stormakt eller organisationer som NATO principiellt.
Det är ju det som sker just nu.
Ja, men det är därför jag säger principiellt. Under ett övergångsskede nu, när FN inte har fått dessa resurser, då måste man arbeta på det sättet. Men jag vill lägga förslag som gör att FN verkligen kan fullt ut fullgöra sina uppgifter. Annars riskerar tilltron till Förenta Nationerna att undergrävas. Jag tror att länder i världen nu är beredda att överflytta en del av den nationella suveräniteten till ett organ som Förenta Nationerna. Alternativet är antingen att någon eller några stormakter styr eller vi får total anarki i världen.
Men om du ser på till exempel vad som händer i Somalia nu, har det stärkt din förhoppning om att FN ens har en möjlighet att genomföra fredsskapande operationer?
Ja, det har jag övertygat mig om, att vi ställer de kraven på Förenta Nationerna idag. Men vi ger inte Förenta Nationerna de resurser som behövs för att man ska klara uppgiften. Det går inte att ställa krav på Förenta Nationerna att man ska vidta fredsskapande åtgärder utan att kraftigt förstärka Förenta Nationerna i en rad avseenden. Och det är detta vi måste tala klartext om nu.
Carlsson talar om att FN ska kunna ha en militär styrka till sitt förfogande för att kunna sättas in tidigt i konflikter. Men exempelvis USA:s misstro mot FN:s förmåga att leda militära insatser är mycket tydlig. Och USA:s FN-ambassadör Madeleine Albright sa vid ett möte med amerikanska militärer i veckan att USA är emot ett förslag om en stående FN-styrka.
We do not believe that the UN should have its own standing force.
1995 firar FN 50 år. Då finns det möjligheter att ändra stadgarna, att ändra säkerhetsrådets sammansättning exempelvis. FN domineras av en stormakt som inte riktigt kan bestämma sig för hur den ska agera i FN. Klyftan i USA är stor mellan konservativa, med den förra FN-ambassadören Gene Kirkpatrick som tvivlar starkt på FN, och demokrater som har en något mer förhoppningsfull syn på FNs förmåga att spela en roll i världen. Ingvar Carlssons kommission, där det sitter personer som exempelvis ordföranden i EG-kommissionen Jacques Delors, är helt fristående från FN och har inte något uppdrag av FN, men kommer att presentera förslag som i stor utsträckning rör USA:s roll i FN. Hittills så har det inte kommit några signaler som tyder på att USA är berett att ge upp någon del av sin suveränitet för att lägga den i FNs händer. Lasse Åsgård, New York.
25 september 1993, Ryssland.
Och lunchekot fortsätter i Moskva där läget fortfarande är spänt. Men det har ännu inte förekommit några våldsamheter vid parlamentsbyggnaden där president Jeltsins motståndare just nu håller möte. Istället råder en nervös väntan på hur konfrontationen ska sluta.
Här i Moskva pågår fortfarande nervkriget mellan president Jeltsin och det ryska parlamentet som ömsesidigt har avsatt varandra. Frågan är nu bara hur länge Jeltsins motståndare i Vita huset kan hålla ut. Hela parlamentsområdet är i praktiken belägrat av polis och specialtrupp från inrikesministeriet. I morse släpptes inte ens journalister in. I närheten finns ytterligare polisstyrkor i beredskap. Det står också små grupper kravallpolis med skottsäkra västar i gathörnen runt omkring och fördriver tiden så gott de kan. De verkar ganska avspända. Den starka spänning som ändå råder här, trots det skenbara lugnet, består mest i en nervös väntan på vad som ska hända. Möjligen är det också Jeltsins taktik just nu, att vänta ut, eller till och med svälta ut, delegaterna i den ryska folkkongressen som idag har fortsatt sitt möte inne i Vita huset, mer eller mindre isolerade från omvärlden och under allt mer primitiva förhållanden. Tidigare har telefonförbindelser och varmvatten stängts av. Nu finns det inte längre någon elektrisk ström utifrån och inte heller någon varm mat. Det här bidrar säkert till att demoralisera många kongressdelegater som redan har börjat resignera inför regeringssidans totala övermakt, och de är i varje fall för tillfället obefintliga utsikterna att vinna en politisk seger i maktkampen. Det betyder inte att risken för en våldsam upplösning av dramat kring Vita huset nu är förbi. Å ena sidan så har president Jeltsin sagt att han inte tänker ta till våld mot de som befinner sig där inne. Å andra sidan har han ju gett order om att alla vapen i och kring Vita huset ska konfiskeras. Något försök att göra det har ännu inte skett. Samtidigt är hans motståndare i parlamentsbyggnaden splittrade i frågan om den ska försvaras. Parlamentets talman, Ruslan Chasbulatov, har avvisat tanken på ett väpnat försvar av Vita huset. Men den försvarsminister som han själv har varit med om att utse, Vladislav Atchalov, säger raka motsatsen. I en intervju igår förklarade Atchalov att Vita huset är tillräckligt väl rustat för att motstå en stormning och att dess försvarare är beredda att använda sina vapen. Atchalov, som tillhör extremisterna i Vita huset, han är en avskedad general som bland annat deltog i den blodiga attacken mot tv-stationen i Vilnius i januari 1991. Han har nu på morgonen dessutom påstått att det håller på att bildas reguljära arméförband för att försvara parlamentsbyggnaden. Det finns redan två bataljoner, hävdar han. De skulle till större delen bestå av medlemmar i det så kallade officersförbundet, en extremistgrupp som av myndigheterna anklagats för att ligga bakom det väpnade angreppet mot OSS-staternas militära högkvarter i Moskva häromkvällen. Göran Skånsberg, Moskva.
Några kortnyheter den 25 september 1993.
Armeniens och Azerbajdjans presidenter har idag satt sig i överläggningar i Moskva, det uppger nyhetsbyrån ITAR-TASS. Konflikten mellan de två republikerna är den äldsta konflikten i det forna Sovjetunionen. Azerbajdjan och armenierna i enklaven Nagorno-Karabach enades för ett par veckor sedan om eldupphör fram till den 5 oktober. Kriget har pågått i 5 år och kostat tusentals människor livet. Och enligt nyhetsbyrån Interfax lämnade i natt Georgiens president Eduard Shevardnadze den belägrade staden Sushumi med helikopter. Shevardnadze har suttit fast i stan en vecka. Den före presidenten Gamsa Khurdia återvände igår till Georgien och sa omedelbart att han kommit hem för att störta den nuvarande presidenten Shevardnadze, uppger TT. I sitt första tal som Kambodjas nye premiärminister uppmanade prins Norodom Ranarid Röda Khmererna att ge upp den femtedel av landet som grillan håller. Ranarid inbjöd grillans ledare Khieu Samphan till huvudstaden Phnom Penh före onsdag så att Khieu kan visa sin goda vilja och överlämna staden Pai Linh till Kambodjas nytillträdde kung prins Sihanouk. Efter en explosion ombord på en mindre oljetanker i Sydkinesiska sjön saknas 3 besättningsmän. 18 personer kunde räddas från det Panama-registrerade oljefartyget som efter explosionen sjönk. Sverige. Polisen i Uddevalla har utfärdat rikslarm efter en man som misstänks ha stulit 500 000 kronor från den postbil som transporterade pengarna från Lysekil och Brasta till Uddevalla. Mannen körde bilen ensam och när bilen hittades övergiven i Uddevalla sent igår kväll fanns inga spår efter vare sig pengar eller förare. Vid kuppen mot postbilen försvann också 400-500 tipskuponger. Kupongerna kommer inte att delta i veckans dragning om de inte registreras på nytt. Och Tipstjänst uppmanar därför tippare i Lysekilstrakten att besöka sina inlämningsställen före 14.30 idag. En kaffekartell har bildats för att driva igenom högre kaffepriser. Det är 27 kaffeproducerande länder i Asien, Afrika och Latinamerika som gått samman i en organisation som kontrollerar 80% av världens kaffeproduktion.
September 1993, Angola.
Till Angola, där dör varje dag över 1000 människor på grund av inbördeskriget som blossade upp på nytt för ett år sedan då rebellerna i UNITA förlorade landets första demokratiska val. FNs säkerhetsråd har försökt att tvinga dem till förhandlingar om fred, men har inte lyckats. Och från och med imorgon så har man beslutat att införa ett olje- och vapenembargo som gäller till dess att UNITA går med på ett eldupphör.
Ett av världens grymmaste krig, och det är alldeles bortglömt. Så beskrivs konflikten i Angola av allt fler diplomater och biståndsarbetare. Enligt FN dör minst 1000 människor varje dag. Det här är ett krig som lamslagit allt: sjukvård, mattransporter och jordbruk. Mer än 2 miljoner av landets 10 miljoner invånare är på flykt. De söker sig till överfulla läger i städer som kontrolleras av regeringens trupper.
Temos feito todos os dias a comida aqui em nossa casa e damos eles de comer, visto que em casa não tem mais nada. Estão aqui mesmo à espera disso. Mas só que hoje não fizemos comida porque acabou. Estamos à espera que recebamos outra vez para dar-lhes.
La situation humanitaire en Angola est catastrophique. Et il y a dans certaines zones où il y a le conflit actif des populations qui depuis 8 mois n'ont pas à manger.
För ett år sedan fanns det hopp om fred i Angola. Det första demokratiska valet hölls i september förra året och under nästan 2 år hade inga strider ägt rum. Men UNITAs ledare Jonas Savimbi vägrade acceptera valförlusten och gerillarörelsen tog till vapen igen. President Dos Santos trupper svarade på attackerna och Angola, som är ett av Afrikas rikaste länder, slungades återigen ut i ett vansinnigt krig. Otaliga försök har gjorts, bland annat från FNs sida, att få Savimbi till förhandlingsbordet, men hittills utan resultat. UNITA är en vältränad och effektiv gerilla som kontrollerar stora delar av landsbygden. Det uppskattas att upp till 80% av Angola är i deras händer. I praktiken har regeringen bara kontroll över städerna ut med kusten. I huvudstaden Luanda kan några få fortsatt leva ett liv som om kriget inte existerade. Men snart är alla drabbade. I staden Malanj, strax söder om Luanda, är det ingen som kommer undan. Inbördeskriget har fysiskt och psykiskt lemlästat Angola. Kriget kan inte vinnas militärt utan bara lösas genom förhandling.
26 september 1993, Turkiet.
Så ska vi till Turkiet där de islamska fundamentalisterna är på väg framåt. Islam spelar en allt större roll i samhällslivet, rapporterar vår utsände. Orsaken är de sociala och ekonomiska problem som stora befolkningsgrupper har.
Högtalaren uppe i minareten kallar till bön i en av Turkiets 66 674 moskéer. Det gör statistiskt lite mer än en moské per 1000 invånare. Samtidigt speglade islams explosiva utbredning på senare år i ett land som till 99% är muslimskt, men som officiellt är en sekulär eller religiöst obunden stat, skapad för 70 år sedan av Kemal Atatürk på ruinerna av det ottomanska imperiet. Ändå är stat och religion tätt sammanvävda i dagens Turkiet. Departementet för religiösa angelägenheter är en administrativ koloss med 84 000 anställda som svarat för en kraftig ökning av antalet religiösa skolor och för införandet av obligatorisk religionsundervisning i det statliga utbildningssystemet. De religiösa skolorna med sina bättre resurser utexaminerar 50 000 studenter varje år, men bara 10% väljer prästbanan. Övriga siktar på karriäryrken inom den världsliga sektorn. I det civila livet kommer det lika fullt att bära med sig de islamiska värderingarna. Inget politiskt parti är redo att motarbeta islams inbrytningar i samhällslivet. Det renodlat fundamentalistiska välfärdspartiet har haft framgångar i senaste parlaments- och fyllnadsval. Partiet verkar nu inte längre från moskéerna utan arbetar på att skapa sociala nätverk i slumförstäderna. Sultan Beyli nära Istanbul var en stillsam by tills helt nyligen. Nu har den en befolkning på 150 000 inflyttade från den anatoliska landsbygden och en fundamentalist till borgmästare. Ali Sirmen, sociolog och politisk kolumnist på dagstidningen Milliet, citerar med instämmande en tidigare amerikansk ambassadör i Ankara som varnade för risken att Turkiet kan bli en islamisk republik om regeringen misslyckas med att lösa det.